jag är inte väl. Ja, men nu är min mikrofon helt
Anton,
fel.
Instället. Nu när jag har fått tas gäster från F1-podden så räddar jag den här podden. Du kan vara lugn i det. Energi.
Det är mycket bra det. Aktivera som standard. Ja, välkommen till avsnitt 135 av Goti.
På den där vi stände på jakt för bästa spel.
Woo! Hur är läget, Emil?
Det är så jävla bra. Nej, men det är skitbra faktiskt. Jag är svinhypad för jag har inte suttit ner där på jobbet. Så jag är liksom så här stressad.
Jävlar. Nyklippt och finare också.
Ja, härligt. Tack. Du är också nyklippt, eller?
Ja, också nyshavad, absolut.
Ser fint ut som vanligt.
Hur är det med dig då? Jo, men det är bra med mig. Återigen, inte mitt bästa spelvecka sådär. Men vi får se. Jag har preppat så jävla dåligt för idag så jag vet knappt vad jag har lirat.
Anton, ta det lugnt. Jag sköter detta. Ja. Är det nya Emil här nu?
Ja, det känns väldigt tryggt. Har du något du vill berätta innan vi ska gå in? Eller vi har en liten special här annars. Lite live reactions. Ska vi ta det direkt?
Man kan bara säga att Mamma K verkar trycka på som fan i Planet of Lana. Det bara donkar sin achievements nu. Pling, pling.
Jag gillar vad jag hör.
Jag sa också, flott.
Man fick väldigt mycket achievements i det spelet. Mm. På kort tid.
Det tror jag är bra för henne, för att hon känner att hon progressar. Mm. Jag sa också att hon har fått en som var typ så här, hitta alla secret shrines. Så det är riktigt gamey i achievement. Ja.
Ja, den fick jag absolut inte, tror jag inte. Jag vet knappt, hittade jag ens någon secret shrine att fundera på nu? Jag vet inte vad det skulle vara för någonting.
Du, det är här man börjar känna nu var generna kommer från egentligen. Ja. The skills.
Jävlar, jag är mycket imponerad. Mycket kul. Du måste tvinga ut henne ett omdöme sen när hon är klar.
Mm. Det kan hon väl spela in. En hemutsomdöme.
Mm, det är bra.
Det fixar vi. Men ska vi gå till vår special live reaction nu då?
Ja, men vi gör det. Jinglar lite på det. Presentera det, Emil. Det var du som tappade hakan här när vi skulle börja.
Så klockan är typ, var strax efter 4:30. Vi ska spela in. Så var det så här, jag ska kolla om det var någon nyhet som jag skulle leta upp igen. Så ser jag här. Fires of Rubicon, Armored Core 6. Gameplay preview. Kommit idag klockan 16. Nej, det är inte sant. Så nu ska vi kolla på den live här i podden. Vi har spolat fram till när gameplay börjar.
Ja.
Så ska vi se det helt enkelt här nu. Och så får vi se vad vi har att säga om det. Får vi se om det
är det först. Mm? Men det här är första gången vi får gameplay då, alltså, på spelet.
Nej, Anton. Nej. Vi har sett gameplay innan. Detta är en gameplay preview. Vi har sett liksom gameplay trailer. Via influencers som har typ så fått släppa ut lite. Men inte en hel liksom preview hur det spelas och så.
Okej. Ja, men vi får se. Vi kanske får hoppa lite i klippet. Vi får se om det börjar.
Vi kollar lite så ser vi. Men då startar vi nu om 3, 2, 1. Kör!
Klick, klick!
Vad säger du om viben direkt här?
Mm. Direkt kan jag säga att jag tycker mecken ser lite, alltså det är mycket röv på mecken. Den ser
mycket
lite
röv?
Ut, tycker jag. Ja, jag föredrar när de är lite mer tungt designade. Det ska inte vara så mycket höfter.
Jaha, okej, jag fattar. Vadå, du vill ha med att det är en, alltså inte en humanoid utan mer en slags robotkött, eller?
Ja, mer en kompakt kloss.
Ja, men du, det finns ju, man kan ju vara en sån tank mer som åker runt på... Alltså på såna här rullband liksom.
Mm, ja, det låter bra.
Så det här ser ut som en sån mobile mech ungefär som flyger mycket. Det kommer jag att spela. Ska vi hoppa lite?
Ja, vi får hoppa lite.
Vi måste hoppa tills de slåss. Ta 16, ta 17:00.
Vi får nog nästan leta upp en bossfight. Tror du inte det kommer i slutet?
Vi måste ha en bossfight, ja. Här är det mech mot mech i alla fall.
Jag är ju inte jätteimponerad av det jag ser. Men...
Nej, alltså jag ska vara ärlig också. Jag tycker inte att det ser så nice ut. Men jag tror att det är helt nice att spela.
Alltså, det ser väldigt mycket ut som ett ganska dåligt PS3-spel, tycker jag. Alltså så här, väldigt tom värld, helt livlöst, bara grått. Jag känner mig lite som T1 nu, Tommy. Bara så här, det är bara brunt, fast här är det bara grått.
Ja, men lite.
Helt livlöst.
Jag håller med om det också. Vi får se hur spelkänslan är. Det kan ju vara så att det är nice att spela.
Alltså det kommer det väl säkert vara, men det är säkert svårt att traila då kanske.
Ja.
Man vill ju, det ser ju verkligen inte ut att vara någon slags, alltså vad är det svåra? Det ser ju bara ut som att man flyger runt helt random och skjuter. Alltså det ser inte ut som att det är så mycket finess i, tycker jag.
Nej, men precis. Oj, ta det absolut sista, det här kan jag säga är sjukheten, men det har man fått säga innan.
Ja, slåss mot flygplan här.
Ja, då händer det sjukheter i slutet.
Men här är ju lite mechanics, där ser man ju. Där är något man måste dodgea.
Ja, men precis. Där smashar de i marken lite liksom. Ja. Spontant för trailern eller previewen 5 av 10 ska jag säga.
Ja, det var inget styrkebesked, men jag tyckte nog då den senaste liksom så här hype trailern som kom för någon vecka sedan eller två som ni skickade
story i chatten. Trailer eller vad det var.
Ja, story trailer, just det. Den var ju mycket bättre.
Ja,
tyckte jag.
Jag håller med. Det kunde de gjort bättre.
Ja.
Nu har hypen dött. Spelet kommer suga röv. Nej.
Spelet, ja, vi lägger ner. Det blir inget Remnant 2. Det blir ingen Armored Core. Vi lägger ner Souls-genren.
Vi gillar från och med nu inte Souls. Och vi kommer betygsätta spel på en 1-2-skala.
Nej, ja, visst. Nej, men det var kul att se lite trailer ändå. Jag är ju verkligen en som en newborn baby när det gäller trailers. Jag har ju ingen koll på vad som händer.
Ja. Jag tror du skulle säga att du är verkligen off the train på Armored Core. Att du inte... Tåget har lämnat stationen och du är inte med.
Jag kände nästan så här nu. Jag blev nästan mer peppad nu. För jag kände så här, dåligt kan det inte vara. Nu måste vi prova det och se.
Ja,
det kan inte vara så dåligt som det såg ut där.
Nej, men det är... Alltså, det finns ju ingen chans i helvete att det är ett spel under 8. Någonstans. Nej. Alltså någonstans. Det finns ju inte det. Det är det verkligen inte. Jag tror att combaten och gameplay kommer vara skitnice. Men det såg ju sådär ut. Men om man ska vara ärlig, ser det så bra ut om man inte vet med Dark Souls och sånt?
Nej, antagligen inte. Det är väl så. Det är ju subtila liksom indikatorer på när man ska akta sig och sånt.
Ja,
det ska
precis.
Inte vara för. Det ska inte vara massa blinkande utropstecken och sånt som det är i Spider-Man och sådär.
Nej, precis. Nej, verkligen inte. Oh, Batman Arkham Asylum. När man ska counter.
Ja, mer den typen av combat. Det var länge sedan jag fick spela ett sånt spel nu, känner jag.
Var det verkligen det?
Ja.
Hade vi inte något nyss?
När körde du en sån god counter? Vad kunde max? Alltså det är ju, Spider-Man har ju snott det rakt av. Men ja. Vem mer kör sånt spel?
Var det inte skriv ett sånt in spel nyligen? Ja, precis. Skriv in till gotipodden@gmail.com eller på vår Twitter och Instagram. Ett godipodden.
Ja, men det
vi kände så. Vi körde något nyligen där det var den typ av influerad combat.
Mm.
Men det var inte riktigt, men mer influerad.
Ja, kanske. Vill du säga något kort om Oppenheimer? Det är ju inte spelrelaterat, men det är ju ett happening deluxe.
Sinneshook-film tyckte jag. Extremt, alltså... Du skrev det liksom. Det var extremt Nolanskt vis att göra en biopic liksom. Och jag tycker också det. Alltså, filmen är ju klippt extremt tajt och hårt mycket. Det är nästan typ som man kollar en musikvideo första 30. Det bara händer grejer hela tiden. Och jag tycker att det är ett bra drag.
I början. Mm.
Jag tycker det är ett bra drag för att 3 timmar biopic, hans liv var så här, det har vi sett. Alltså... Mm. Är det lönt att göra det? Alltså, absolut, det kan vara intressant med storyn. Men är man filmmaker så tycker jag uppskattar när man försöker göra något annat. Liksom presentera, liksom engagera tittaren på något annat sätt. Och jag tycker det funkar för mig.
Ja, jag tyckte det funkar svinbra också. Den bör ju verkligen ses på bio. Jag tyckte det är kul att han kan göra även den här genren så otroligt mycket till sin egen.
Mm.
För det var ju verkligen inte som någon annan biografi man sett. Det är väldigt imponerande.
Nej, jag tycker också det. Alltså jag tyckte också att filmen var väldigt spännande. Jag tyckte att det är en dramafilm. Men de här intrigerna han byggde upp tyckte jag kändes lite så här spion-thriller-aktig. Eftersom du har det här med kriget och kalla kriget efteråt. Att det, man fick mycket den viben, liksom vem ska man lita på? Vad är hans roll i det hela? Det var ju mycket så här hur folk betraktar honom. Nu får man inte spoila, men hur anses han vara som person? Förändras ju under hans liv. Det var jävligt intressant tycker jag och det var väldigt bra gjort. Mycket info men man var med i det hela tiden.
Ja men verkligen lyckat. Det var kul att se.
Kul att se den på bio.
Ja, ska vi gå till lite news-analyser nu?
Woo!
Ja, vad har vi Emil? Du har preppat massa här.
Ja men visst, Insomniac Games. De jobbar på ett till AAA-spel förutom Spider-Man och Wolverine. Har du hört det?
Ja, jo, jag såg någon nyhetswisha förbi, eller jag hörde i någon podd. Ja, jag har hört det väldigt kort. Har man fått någon indikation på vad det kan vara?
Nej, alltså det enda som finns är att det finns platsannonser för ett multiplayer-spel, så det kan vara att det har något med det att göra, men det vet man inte. Det som jag har hört rykten om, alltså rykten och rykten, det som folk spekulerar om, det är rebooten av alla kära Resistance.
Ja, jag hade uppskattat det. Det var ju, jag gillar Resistance-spelen som fan, och det känns inte som att vi får några feta, eller så många i alla fall, alltså feta singleplayer FPS-upplevelser. Mm. Så jag tar gärna lite mer av den varan. Så ja, inte mig emot alls.
Nej, och jag menar Sony saknar ju också det i sin lineup mycket nu. De har ju inte Kills on Resistance längre. Så de behöver ju något ändå som kittlar, tycker jag.
Ja, de gör ju det. Ja, nej, men det, och sen oavsett vad det är så kommer man ju vara jävligt intresserad att se. Mm. Men det är sjukt. Alltså, hur kan de... Hur... Lyckas de juggla detta, undrar man. Mm. Men,
ja, det är helt sinnessjukt. Hur många har de anställda? Ska vi gissa det? Insomniac Games.
När de köptes av Sony tror jag vi kollade upp att det bara var typ 200-300 stycken. Att det inte var så många.
Nej, de köptes ju jävligt billigt. Det var väl typ 200 mil eller något sånt.
Ja, det kändes otrolig stil för Sony.
De finns en 2021-siffra här. Och då var de 400 som jobbade där. 400 plus.
Ja, men då är de väl ännu fler nu. Det går väl, levererar, de har väl en effektiv struktur.
Mm.
Jag menar, kul att se.
Som From Software sa vi förra veckan. De hade ju typ 300 anställda. Så jag menar, de gör ju också fler spel.
Ja.
Vilket ett ser ut som skit har vi fått konstaterat idag. Nej.
Det är konstaterat nu, ja.
Jag ska spela sönder det spelet oavsett. Jag kommer vara helt bananas och beroende.
Ja, så är det ju.
Tror jag. Det var det om det, Anton. Det finns mycket hot news idag.
Mm. Ja, jag har lite... Jag är väldigt dålig uppkollad, men jag är ju rätt så mycket inne på Twitter och härjar. Och det har varit mycket snack om det här namnbytet till att de ska byta till X nu då, som namn och varumärke. Och det senaste developmentet är ju att Microsoft har gått ut, eller folk har kollat upp att Microsoft äger liksom trademarken för X. Så det blir jävligt spännande om Microsoft väljer att liksom gå emot Musk där, så kan det bli en riktigt god battle. Så det blir spännande att se.
Det kan vara något. Alltså jag känner faktiskt mycket som du och Örre skrev när vi snackade om det, att liksom mindre sånt här och mer mash är det vi behöver från Elon Musk liksom.
Ja, jag tror det. Alltså, det känns som att han lägger all sin vakna tid på att bara trolla Twitter nu. Det är för mycket dumheter.
Ja, varför... Det känns så himla... Varför brinner han så mycket för det här med free space, att man ska få prata? Alltså, vad är det hans förflutna som har gjort att han känner så mycket för det? För att man fattar att han brinner för allting det här med science och utveckla, liksom... Han vill ju ha metahumans, typ. Alltså, unlimited energy, unlimited allt, är ju hans mål, i princip.
Mm.
Med mycket. Liksom med batterierna och internet och så. Så varför liksom är det, hur kommer det här in i bilden? Det är så jävla off.
Ja, verkligen. Och det är så svårt att pinpointa, alltså, om han är så här, för han är inte superälskad i höger crowden liksom, de här QAnon grabbarna och dem, och han är ju absolut inte liksom någon PK vänster elit heller. Nej. Så det känns som att han är lite illa omtyckt börja bli i alla fall på båda sidor. Mm. Det är svårt att veta vem han... Ja, vem vill han fånga in? Vem riktar det här sig till?
Ja.
Inte till mig i alla fall, känner jag. Eller jag vet inte, det är ju,
nej.
Mycket märkligt.
Precis. Både du och jag gillar ju Musk för att han är så fanatisk. Vi gillar ju over the top-grejer generellt. Men,
man gillar ju teknisk utveckling också väldigt mycket. Alltså, det är ju där han har gjort sina framsteg som man kan beundra, som är väldigt spännande.
Precis. Inte att hans barn heter QXI eller sånt.
Nej.
Ni funderade inte på det, du och Emma, eller liksom något sånt?
Vi funderade inte riktigt på det, nej.
Det står mellan Albin och det står mellan XYZ 2. upphöjt.
Nej, vi kunde ta Trepang upphöjt till 3. Det tänkte jag inte på.
Åh, jävlar. Tjena, får vi en kod om? Det är det som man ska göra ju.
Fan, det var det vi skulle göra med Remnant.
Ja, precis. Tjena,
jag döper min son till... Remnant the second.
Frågan är om det liksom svingar bäst att liksom ha namnet på någon. Alltså namnet på typ att han heter Insomniac eller någonting. Mm. Eller om det svingar bättre att han heter liksom något med PR. För PR-nissarna kan ju bytas ut. Liksom om vi har Bengan. Han heter Bengan. Alltså, kolla här. Det är en tribute till dig. Då, det kanske inte liksom...
Åh, oh, fan vad ballar det varit. Ja, nej, jag vet inte. Vi får prova oss fram helt enkelt.
Nästa barn.
Nästa barn, ja. Absolut. Nej, men tillbaka till dina nyheter, Emil. Det känns som att du har bättre koll här.
Du tror det?
Ja, jag tror det.
Jag har en het nyhet här som också är Oppenheimer-relaterad. Mm. Och det är att det finns ett färskt fett rykte här nu. Att PlayStation Pro 5 då ska komma nästa år i november.
Just det.
Säger ryktet. Vad tror du om det?
Jo, men jag tycker ju, vi har väl diskuterat det lite innan. Jag tycker att det börjar ju bli dags snart att lägga till en Pro. Både en Slim och en Pro är väl lite rykten om. Jag tycker det verkar väldigt rimligt. Det jag tycker verkar vara konstigt är att Microsoft inte, alltså rykten talar för att de inte har någon sån här halvvägs uppgradering. Mm. Det tycker jag känns väldigt märkligt om de inte matchar Sony i det.
Ja, och jag tror att det stämmer att de inte har det. Mycket på grund av att de har ju S:en. Och det är ju stora problem för Microsoft att de behöver att versionerna ska fungera likadant mellan S och X. Till exempel Baldur's Gate 3.
Ja, det var någon, just det.
Det kommer inte till Xbox nu på grund av att Microsoft sagt så. Ah, ja. Men ni ska ha co-op i spelet, det ska vi ha på S:en också. Och de bara, alltså det går inte. S:en suger röva hull.
Men fan, de får väl dra ner upplösningen till 720 eller något. Alltså, de får ju bara... ja, nej, men... Då får vi bara sänka allting så att det, så mycket det går tills det funkar, tänker jag. Alltså har man köpt det, sen får man väl leva med att det...
Det är väl det att de Microsoft lovar väl 1440p 30 fps på den. Alltså ja, ungefär, så de säger väl så här, nej nej, det ska det vara. För i Baldur's Gate är det mycket så att du typ kan gå runt, om du och jag är i en stad och kör co-op, så kan du gå runt och göra vad fan du vill åt ena hållet och jag kan vara åt det andra. Så det är väldigt fritt, så det klarar väl inte den heller liksom beräkningsmässigt att hålla koll på.
De kanske skulle lösa det om de fick hjälp av Microsoft. För Microsoft har ju den här smart... alltså vad heter det? Att de kan ha flera spel igång samtidigt. Smart delivery. Smart. Att den kan hjälpa till på något sätt. Med minnet. Att de, även att de har långsammare då inbyggt. Men då RAM eller SSD eller vad det var.
Då ska jag kontra det, Anton. Att det var just det de sa, Larian. Att Microsoft redan nu stöttar dem i utvecklingen. För PC-versionen då. Mm. Så liksom de är redan involverade. Men det verkar ändå inte ha gått.
Nej.
Så vi får se.
Nej, det, alltså det har väl varit lite av ett misstag det här med SN, får man väl konstatera. Alltså i Sverige är ju den ett bra deal. För där är den ju mycket billigare än till exempel PlayStation 5 Diskless Edition. Mm. Vad heter den? Digital Edition.
Ja.
Men i USA skiljer det bara $50 mellan dem. Så där är ju, alltså där är ju 399 för PS5 då, och så 349, eller i alla fall när de släpptes för SN. Så där är det ju verkligen inte en god deal att man får mycket mindre minne och man får sämre specs och sämre prestanda.
Det är rätt sjukt. Nej, det är inte alls nice. Och, för det är ju stor skillnad. Alltså, köper du PSM Digital så är det ju PSM. Så är det ju. Mm.
Ja, nej, jag tycker det börjar bit, men ja. De måste ju på något sätt lösa det i Microsoft, tror jag. För det missar de att, alltså jag försöker ju vara på Microsoft-tåget, men har PlayStation 5 en Pro och Xbox inte har det, då vill jag ju verkligen inte spela likvärdiga spel till Xbox.
You heard it here first. He's gonna sell his Xbox. Nej, men jag håller med. Det är befängt, är det.
Ja.
De har ju liksom tappat det.
Mm, ja, men fan, en Series Y eller Z eller något. Det är väl bara slänga ihop. Hur svårt kan det vara?
Series, ja. Undrar vad den ska heta.
Series XS.
Ja, extra. Yes. Det är perfekt, Anton. Och sen då nästa av den lilla. De uppgraderade den också ju. Series SX. SX.
Fan vad ballt det hade varit.
Det hade varit skitbra. Du kan få jobb direkt, känner jag. Hired.
Ja, men ge mig mer, Emil. Jag gillar det här. Mer.
Du gillar detta? Mm. Det var inte mer om den här. Jo, just det. Tydligen så ska de som alltså är utvecklare få tillgång till det här kittet och utveckla till Pro-varianten då i november i år, sägs det. Och att de har blivit informerade för vad spexen ska vara redan. Så vi får se vad som händer där. Och de påstår ju att det ska finnas mer konsekvens 4K-upplösning, ett prestandaläge för 8K och mer möjlighet till ray tracing ska finnas också.
Ja, ja det låter ju rimligt. Nej.
Det låter inte dumt.
Jag hörde i, jag tror det var i någon Xbox-podcast som jag lyssnade på, där de snackade om att det antagligen kommer bli så ju längre generationen går, att liksom fler och fler spel bara kommer ha, eller att de kommer liksom ha sämre och sämre performance modes, att man redan börjat se det. För att liksom det som säljer är att det ska se så snyggt ut som möjligt på bild. Mm. Och att då utvecklarna optimerar för att det ska vara 30 fps. Och så liksom väldigt snyggt med ray tracing och Unreal 5. Så de var liksom väldigt pessimistiska med det här att det kommer bli stabila 60 och 4K och sånt samtidigt. För man kan alltid kräma ut mer. Mer än så om man sänker uppdateringsfrekvensen.
Ja, det kan man ju förstå. Ja, det är ett dilemma för oss. FPS-tokiga.
Mm, ja, det är spännande att se.
Då är vi där igen. Då är det ett nytt grafikkort som gäller. Ja. Cirkeln är sluten.
Det kan vara där man landar i slutet.
Ja, precis. Efter jag har övervägt. Vet du vad det är, Anton? Det är Cloud med Backbone istället.
Det är Moonlight. Ja. Inbyggt grafikkort i Moonlight.
Moonlight är så sjukt. Otrolig app.
Ja, jag har faktiskt spelat en del på Steam-decken den här veckan. Och jag kände, alltså, det flyter ju väldigt bra så det jag har spelat. Men jag kände så, fan det blir ju rätt varm nu Steam-decken. Det känns inte premium detta. Men liksom en fläkt som går igång och att den är varm.
Mm.
Jag hade kunnat spela det här med Backbone och Moonlight istället. Alltså det är lite så, fan Steam-deck nu får du liksom skärpa till det här. Du kan inte hålla på och värma upp för det här spelet. Liksom.
Nej, det är ju det. Det är så sinnessjukt. Alltså, Moonlight. Det är den här appen som man streamar från sin PC till mobilen. Mm. Så kan man visa då det spel man har. Alltså det är helt sinnessjukt. Du kan ha 10, alltså jag kan köra 1080p, 60 fps. Inte en enda frame drop på de spelen jag har kört. Och så det är instant, liksom så här, klicka på en knapp så direkt respons. Det är liksom inte så här lite
hur
delay.
Kan det vara bättre än remote play? Förstår inte jag. Alltså en sån här tredjepartslösning. Hur kan det vara bättre än konsolernas egna som de har byggt.
Helt sinnessjukt. Men de tappar ju in till det här Nvidia Game Streaming de gör. Så det är väl någonting att de kan skicka direkt från grafikkortet.
Mm.
Alltså någonting så att du får direkt. Men det är, jag tycker också det är sjukt. Det är... Anställ alla till PS Remote Play på Project Q.
Det verkar väldigt spännande. Ja, man är väldigt sugen på det här Project Q också från Sony. För det är... Om de kan få till det också lika bra som Moonlight då, så är det ju en guldlösning. Och man tänker ju då att om den, jag vet inte om man har fått det bekräftat att den inte har inbyggd hårdvara liksom, utan att det är en streamingmaskin. Men då borde den ju inte kunna ha fläktar och sånt som går igång och att den blir varm och så, utan då borde den ju kännas väldigt premium.
Nej, precis. Det tänker jag. Det har likat lite nu och den ser väldigt tunn ut och det verkar som att den är Android-baserad i grunden.
Just det, det är så man
så det är många som hypar då att då kan man jailbreaka den.
Ja, men det...
Då skulle man kunna få in Moonlight på den också.
Ja, den måste vi ha. Den måste vi lägga vantarna på. Så är det bara.
Vi ska ha den.
Ja.
Vi ska ha den. Vi får se. Jag har bara en nyhet till. Sen så ska vi snacka gott i spel. Tydligen så har Tencent blivit majoritetsägare i Techland som har gjort Dying Light 2.
Ja, det här var min sista nyhet också. Vad tycker du om det? Vi är väl inte jättefan av Tencent, men just den här studion, liksom, känns det value? Eller vad tror vi om Techland?
Ja, det är väl... Alltså, de gör ju 7 av 10 spel. Det tycker jag. Det är väl inget dumt. Alltså, de spelen ska göras också, och folk gillar väl dem.
Ja, de säljer ju bra, verkar det ju som. Alltså, Dying Light 2 var väl en framgång ändå, det som har rapporterats.
Ja, det tror jag också. Det sägs att de jobbar på något nytt spel. Någon fantasy, shoot på dig. Vi får se. Alltså det är väl inget dumt köp. Om man vill köpa någon mindre. Det är som att köpa Spiders ungefär. Spiders. Jag har vänt nu. De har ju skämt ut sig mycket nu. Efter Steel Rising tycker jag. Men,
ja, det var ju inget leap där med Steel Rising. Så det, vi får se med nästa spel.
Där kan vi snacka brunt. Alltså det är ju det är sinnessjukt.
Ja. Ja, du körde ju, klarade du hela det eller?
Nej. Det var T1 som gjorde det. Jag körde bara liksom några levels. Men med olika klasser och sånt också.
Ja, jag körde ju det på PC bara en del. Tyckte det var kul sådär. Men alltså, det stack väl inte över mängden i genren liksom.
Nej, det var inte bättre än Dolmen, om vi säger så.
Nej. Ah, fan att jag aldrig fick testa Dolmen.
Har du inte sett Dolmen?
Nej, jag har aldrig haft det i min hand.
Jag installerar det nu på PlayStation så kan jag spela. Gameshare mig Anton, så kan du installera
det. Jag kan prova det nu. Ja. Jag får göra det till nästa avsnitt.
Ja, bara en liten dabble. Ja. Det är ett bedrövligt spel.
Ja, men jag har lite dabbles att bjuda på idag också. Och du också låter det som. Ska vi gå dit?
Ja visst, jingle time.
Dabble med this. Får jag berätta lite om Steam Deck först eller vill du börja?
Nej, kör du.
Ja. För jag har kört återigen det här temat med att jag har spelat ett 2022-spel. Återkommer jag till nu. Och det är Dragon Quest Treasures. Som släpptes i december förra året till Nintendo Switch. Och då var jag väldigt sugen på det. Lyckades inte lägga vantarna på det. Han inte riktigt spelade då heller. Men nu har det kommit till Steam. Så nu har jag tagit och införskaffat detta då till min Steam Deck. Ja, har du någon feeling vad det är för någon typ av spel? Jag blandade ihop detta väldigt mycket med Dragon Quest Monsters som släpps i år. De ser väldigt likartade ut.
Ja, men är detta någon spin-off på Dragon Quest? Är det?
Ja, det är en spin-off på 11, är det det senaste? Tror jag.
Jag tror det.
Elusive Age tror jag det heter. Det här handlar om två av barnkaraktärerna som är med där. Jag har inte kört 11 så himla mycket. Alltså min relation till Dragon Quest är ganska god. Jag har spelat ändå ett par av spelen och jag gillar ju verkligen den här JRPG. Det är ju Pokémon-liknande formula. Klassisk JRPG liksom. Som jag ändå gillar. Men jag har aldrig riktigt, alltså de är ju väldigt långa alla spelen, så jag har liksom aldrig fastnat så hårt att jag verkligen känner att något av dem är ett superspel. Utan alla är så, ja men alla börjar ganska bra, är ganska trevliga och sen lite rinner ut i sanden någonstans längs vägen.
Okej, det är det jag kan tänka mig. Alltså det känns som ett lite för långt spel för mig på det sättet.
Ja, de är ju väldigt, alltså de är ju gamla skolan. De har ju inte utvecklats de här från, alltså så mycket JRPG-formulan, utan de kör olden tested liksom. Men det här spin-offen då, Treasures, det är lite av en, ja, kanske lite av ett barnspel, men det ser ju ut mycket mer då som ett Pokémon-spel. Det var därför det lockade mig så mycket. För man går runt då på en, ja, men man kommer till en skattkammarplanet typ kan man säga. Man kommer till en övärld där det då är, som är fylld med massa skatter. Det är drakar som har varit där innan som har samlat ihop massa skatt. Okay. Och så ska man i princip ut då och leta upp skatterna till sig själv. Det handlar om att, eller någon profetia om att man ska hitta 7 stenar för att rädda landet. Typ som någon calamity hit och calamity dit.
Yes, bästa temat.
Ja, så man ska hitta de 7. Och sen problemet är ju då att det finns andra piratgäng där som också vill hitta skatterna. Så då gäller det liksom att hitta skatterna först. Och till sin hjälp, man spelar då som 2 syskon. Och till sin hjälp har man då monster, Pokémon-liknande monstervarelser. Så man kan levela upp och som man kan fånga och som slåss åt den och sådär. Och det är ju ett koncept som jag väldigt mycket gillar. I trailern såg det ut som att det skulle vara som Ni no Kuni, typ att man styr sin mänskliga karaktär och du har attacker och dodge och sånt med den. Och sen så kan du ge kommandon till dina monster då, så att de gör fire spells och healing och vad det nu kan vara man vill ha. Ja, det tyckte jag, det upplägget gillar jag jättemycket i Ni no Kuni. Det verkar inte riktigt vara så här. Nu har jag kört 3 timmar i ett Steam Deck och det tar ju alltid rätt lång tid att komma igång i sådana här spel. Men än så länge så är monstrarna, alltså man kan inte styra dem alls, utan de auto-attackerar precis som de vill.
Aha.
Och sen så sköter jag min egen karaktär då bara. Och den enda liksom attacken som jag har på min egen karaktär, det är liksom light swing med mitt svärd. Och sen har jag dodge då. Så det är otroligt simpel combat. Man bara springer in och sen kan du bara slå eller dodgea. Det är liksom de enda 2 knapparna som du har i combat. Och så sköter sig monstrarna själva. Så det känns det är inte så himla, inte så himla kul.
Ja, inte så himla kul att spela combat. Vad är liksom uspen?
Jag vet inte. Jag tänker att det kanske kommer någonting. Jag hade ju verkligen hoppats att de här monstren skulle bli mer involverade på något sätt. Och att man kanske själv kanske får lite magier och lite sånt där. Så man får slåss på lite annorlunda sätt. Men jag har inte i alla fall kommit till det ännu. Sen tycker jag världen är jättecharmig. Det är kul att leta efter de här skatterna. För man har, de har ett hintsystem typ där monstren sniffar upp skatterna åt den och så visar de typ en liten sån här minnesbild. Oh, här tror jag, här. Jag ser det här framför mig. Jämte ett träd vid en klippa kommer du hitta skatten. Och så får man se en liten bild på det. Och sen ja, ska man leta. Alltså ganska enkelt, men ändå inte liksom en pil som pekar vad man ska. Utan lite mer skattjakt på riktigt. Så det är rätt kul tycker jag. Att leta skatter.
Okay.
Men combat är ju verkligen underkänt än så länge. Så det är verkligen bara masha en knapp.
Ja, det är jättekonstigt. Det låter ju sådär.
Ja, och sen är, alltså, grafiken är ju liksom som ett barnspel. Väldigt gulligt. Det är ju snyggare till exempel än Pokémon Scarlet Violet som kom nu senast. Så okay. Det ser ju inte så pjåkigt ut så för att vara ett Nintendo eller ett Switch-spel. Nej. Nu är det visserligen på Steam Deck, men det är ändå samma grafik. Så jag tycker det ser trevligt ut, men det känns lite väl simpelt än så länge, tycker jag. Jag hoppas att jag har tänkt att jag ska liksom läsa på lite. Vad är det som kommer i det här spelet? Är det värt att köra mer?
Jag fattar.
För jag hade hoppats på mer. Alltså jag älskar ju att levela upp mina monster och sånt. Men jag ser inte så mycket poäng i det om de bara helt sköt sig själva. Och det är så himla enkel combat hela vägen.
Nej, jag ser inte heller det. Vad är grejen liksom? Det låter jättekonstigt.
En sista rolig grej, eller lite rolig grej, är att när man fångar olika monster så har de olika abilities som man kan använda utanför combat. Till exempel om du fångar en flygande monster så kan du använda den för att flyga runt i världen. Mm. Om du fångar någon med spjut så kanske du kan använda det för att kasta olika grejer. Du kan fånga någon blob i början så man kan hoppa upp och studsa på så att man får jättemycket höjd i sina hopp. Så det är lite kul liksom minigrej, men
det låter ju så lite som en Pokémon fast det var alltså mer avancerat liksom där med man körde att man surfade och sånt på vatten.
Ja, men exakt. Men det är lite mer dynamiskt här att man kan dra fram det när man vill och lite gulligt spel så där, men jag trodde jag skulle gilla det mer faktiskt.
Ja, synd.
Men det tar ju alltid sånt jävla lång tid att komma igång med sådana här spel. Så det kan gömma sig jättemycket. Men man vet inte.
Men det gör ju det. Det är det de gillar.
De gör ju det. Ja.
Vi får se då.
Det var det.
Det var det om det.
Mm.
Får man bara säga att jag har klarat Final Fantasy 16 nu.
Åh, har du inte rapporterat om det? Nej, just det. Var bara i chatten kanske.
Nej, jag var inte klar senast. Nej, vi spelade in. Jag har klarat det nu. Om vi säger så här. Man surnade till rejält på hela storyn.
Ja.
Jag tycker inte att storyn paid off i slutet. Alltså,
det är väldigt tråkigt att höra.
Den är väldigt lång. Var är twisten? Det finns ingen. Alltså det är bara så här. Jag kände mall 1 då när jag hade spelat klart det. Det är på storyn. Ja, det är coolt gjort och coolt presenterat. Men det håller inte i 35-40 timmar att bara köra på med den här typen av gameplay. För att i början kände jag så här. Fan vad fett combat. De har liksom byggt de här grejerna och de fokuserar på det. Det är nice. Det tyckte jag 15-20 timmar. Sen så håller inte det för att bära upp för resten. När man liksom inte känner att man är engaged i storyn. Det finns inga roliga grejer att uppgradera och sånt. De har inte jobbat mycket på det. Och de har inte något med companions. Det finns ingenting. Vad är RPG-element? De finns inte. Då hade jag behövt mer avancerad combat. Lite så här. Som i Elden Ring. Som är liksom då prime example. Där finns det ju extremt mycket diversity. Även om du liksom slipar din bild så är det hela tiden så. Det här ska jag ha och så känner jag perfekt. Nu exekuterar jag det. Det finns ju inte här. Alltså det är mycket liksom bara dodge, attack. Okej. Alltså sen så tar man sina sådana.
Vänta ut sina timers på dem.
Ja, så coola bild. Hamlet staggered. Max abilities. Alltså det håller inte för mig hela vägen. Så jag har faktiskt satt nu en 71 av
ja, du skrev det är så jävla lågt, men det är alltså ruttnar man på det så det var lite som Tears of the Kingdom för mig. Det liksom sjönk i slutet mer och mer.
Alltså ja, och det är så här, det får ju 71 för det är ju ett liksom stabilt spel. Man kan inte klaga så. Men det är verkligen ingenting jag kommer komma ihåg alltså som att det är värsta memorable.
Nej, för dig är 71 det blir det. Kan ni inte skriva på Discord eller lite på... gärna på Discord. Vad tycker ni, när ni hör att Emil säger 71 av 100 på spelet? Tolkar ni det som att det är godkänt eller icke-godkänt?
För
eller?
Du tänker ju så här, det är det sjukaste någonsin. Fy fan vad dåligt.
Alltså jag tänker att det är klart underkänt, tänker jag. Ett haveri.
Ja, men så,
det rekommenderar det verkligen inte. Liksom,
vi kan väl förklara oss lite här nu. Att det vi går på är att om man kollar typ på Metacritic och ett spel har 71, då suger det ju röv. Alltså det är,
liksom, ja, det är ju
det är inte
gult,
ett bra spel.
Nej. Ja.
Alltså det är ju generellt sett inte gillat. Det är det inte.
Nej, det är, och det är den skalan jag tänker ut efter. Men jag vet ju, det finns ju många spelkritiker där ute som verkligen menar att ja, men 7 av 10 är ett jättebra spel, men det har vissa begränsningar. Men om det är en genre för dig och sånt, då är det ett jättebra spel.
Ja.
Så har jag aldrig tolkat en 7 av 10, men, eller en
71. Nej, precis. Men. Och så kan det ju vara också. Alltså, det är svårt att säga. Jag menar, det är ju ett spel. Flow är ju bra. Det är tajta inputs och sånt. Det är en bra presentation. Men på de stora bitarna som verkligen intresserar mig så tycker jag inte att det är bra. Och det är klart att det kan vara sämre poängmässigt. Men då tycker jag att det är mycket tekniska grejer och sånt också. Man får tänka så. Alltså, ett liksom 10 av 100 spel, ett av 10. Det är ju så här, det ska ju inte gå att spela, känner jag. Alltså det ska knappt gå att starta.
Nej,
det är där vi är då. Ja. 2 av 10 så här, det går att starta. Men det kraschar typ hela tiden. Eller det liksom är något fel. Då är vi på 2 av 10. 3 av 10 är liksom så här. Det är liksom barely playable, men det är liksom inte ett, det är liksom det är inte ett spel i koncept, utan det körs, men det är inte ett spel. Så det är liksom väldigt lång skala där, tycker jag. Medan andra kanske är så här, spelet sög röv, 1 av 10. Alltså,
ja, precis.
För alltså, mig är det lång build-up innan det blir så.
Ja, för mig är det ju, alltså så då, det absolut sämsta som ett spel kan bli, det är ju typ Crossfire X, och vad hade det, 41 av 100.
Ja,
alltså där, det är liksom lägre än så kan det inte bli, så skalan börjar i princip på 50 av 100 nästan, tycker jag, och det kan man ju tycka att det är skevt, men det är ju utifrån Metacritics liksom tanke kring det hela.
Jo, men jag är med på det också, om det, för att det är ju uppbyggt så att om man kollar på de 10 sämsta ratade spelen så var ju de kring 35-45 när vi kollade nu i december. Så det är lite
och
där
är det
du och jag
man aldrig hört talas om liksom.
Nej,
det är...
precis. Och som Gollum nu, det var så här, det är så jävla dålig trash. Ja, det har typ 52. Alltså,
ja.
Det förstår oss rätt, liksom. Och ja, vi har alltid tyckt så här, du och jag. Och liksom kommer ju liksom inifrån. Vi har aldrig diskuterat det. Vi har alltid varit överens om det, du och jag.
Ja, nej, men vissa blir väldigt provocerade av betygdiskussioner. Jag har alltid tyckt det var intressant. Och jag störde mig alltid väldigt mycket på poddar som inte gav betyg förr, innan jag poddade själv. Men sen har inte vi ofta alltid satt betyg när vi har snackat sen.
Nej.
Så jag har fått lite mer förståelse för det. Men i grunden gillar jag betyg väldigt mycket. Men främst då när man har klarat ett spel.
Ja, men, och det känner jag också. Vi kan väl göra det när vi har klarat.
Ja, men om jag frågar så här då. Tror du något spel kommer få lägre betyg än så här i år av dig? Alltså kommer du klara något sämre spel? Eller har
klara
du redan
något sämre spel? Nej, det är nog det sämsta spelet jag har klarat. Ja. För att förmodligen så kommer jag lägga ner innan.
Ja, det är ju lite... Alltså, är det en 71 då tar man ju inte igenom det oftast. Det är på den nivån jag tänker.
Nej, så är det ju. Jag måste kolla GameFAQs snabbt. Men jag tror inte att jag har det faktiskt. Det är många bra spel jag har klarat också dessutom. Så det...
Ja, jag vet definitivt att jag inte har klarat något spel som jag anser är så pass...
Nej, för Forspoken tyckte jag var sämre. Det har jag inte klarat. Hogwarts tycker jag är bättre, det har jag inte klarat heller. Ishin tycker jag är sämre, det har jag inte klarat. Alltså de hoppar jag ju över sen då. Ja, Dredge har jag inte klarat heller, ska man komma ihåg. Nej, det blir nog svårt.
Ja, men vi får se. Spännande ändå.
Ja, men jag var ju riktigt sur. Alltså jag var ju...
Men det är så tråkigt när man går från att verkligen gilla det och att det verkligen outstays it welcome. Alltså det, ja, det blir så tråkigt.
Det lämnar ju med en sour taste.
Ja, det är väldigt synd. Jag har spelat någon timme till sen senast. Jag är fortfarande verkligen, jag tycker det är skitfett fortfarande. Men jag är
du är när det är bra, ja. Jag hör ju det. Det där är ju fantastiskt.
Ja, så är det ju. Har du något mer? Det är över till mig kanske.
Över till dig.
Jag kan bara nämna lite om Diablo 4 som jag har kört rätt så mycket sen senast. Jag slog i taket på antalet sidequests. Jag vet inte om ni har sagt det, men att man bara kan ha 20 stycken samtidigt. Har det alltid varit så?
Eller ja, bedrövligt. Påret? Det hände snabbt. Ja. Och då
hur fan kan de designa ett spel så, tänker jag, som så mycket bygger på att man ska göra quest i en öppen värld? Det är...
Så dåligt. Otroligt dåligt.
Ja, jag blev
det
otroligt
hände snabbt
frustrerad
för oss också när vi spelade. Jag förstår att du är sur.
Ja. För man vill ju inte, det är ju inte så som att man vill gå, ja men nu ska jag gå och göra exakt det här, dedikerat det här sidequestet, utan man vill ju få sidequest naturligt på vägen.
Mm. Alltså, liksom, alltså nu är jag på väg, men lite goda, var det där? Här.
Ja.
Nej, för det var mycket så när vi spelade då. Jag har ett sidequest här, nu är på vägen, tar vi det. Det har inte jag, var fick man det? Oj, oj, oj. Alltså, det. Så, har de ens spelat sitt spel?
Nej.
Mycket, på tal om spel jag har spelat som kan sänkas i rating. Där kan vi snacka gott om Diablo. Men,
ja, det blir spännande att se vad det hamnar i slutändan av året.
Ja, de har ju kommit med patchen för säsong 1 nu och alla är svinförbannade. Och de har till och med gått ut och sagt så här: vi kommer inte göra en sån här patch igen, sorry.
Ja, för jag har sett.
De har liksom gått in och nerfat allt. Och så var tanken så här, vi ska också buffa de andra grejerna vi ska kompensera. Ja, det hann vi inte. Så vi la ut nerf-patchen bara.
Ja, men vad fan.
Är det helt hål i huvudet eller? Alltså, vad fan tänkte
du? Vad var den på med?
Skit i att patcha då och bara lägga ut det nya contentet.
Ja, jag tycker också verkligen det här ni snackar om att det är lite... Oj.
Nu är Albin också
så. Nu är det Albin show här. Vi får se, vi kanske får ta en paus. Men vad tycker du om Diablo, Albin? Vi är 5 minuter bara, jag ska bara lämna av honom lite.
Han får väl prova.
Ja, nu är Albin skickad till Snickerboa. Så var var vi någonstans? Jag tror inte jag hade mer på Diablo 4 egentligen. Men jag är ganska fast i det, men... Det tar lång tid att levla nu. De hade ju nerfat levlingen lite också.
Ja, just det.
Jag började redan känna så här också. Oh, fan, det tar lång tid varje level nu. På, jag tror jag är 35 kanske.
Mm.
Men nu känns det ju då, det kanske är placebo, men nu känns det som att det tar ännu längre tid.
Nej, men det gör det.
Ja.
De har nerfat det jättemycket. Så, alltså jättemycket verkligen. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var ju trist. Verkligen mycket. Så det suger ju.
Mm. Men fortfarande ett kul spel ändå, tycker jag. Jag har lite svårt att slita mig från det.
Mm. Kul. Bra att du kan ha det och köra lite sådär.
Ja, men det är trevligt. Det är bra. Jag kör ju det på datorn nu. Det är det som... Om jag ska spela något på datorn så är det det som åker igång.
Ja. Funkar det med Moonlight?
Jag får prova. Jag har ju spelat remote play på PS5-versionen. Det funkar ju svinbra. Men jag kanske ska prova med Moonlight. Men det är ju inte via Steam. Men det gick ändå, va? Eller hur var det?
Ja, alltså det är ju, du lägger in det via GameStream typ. Det, alltså Nvidias egna GameStream.
Just det, det var det, just det. Mm. Ja, jag får prova det.
Gör det.
Mm. Tillbaka till dig.
Jo, men jag har faktiskt testat ett Steam-spel.
Jaså?
Ja, men jag har testat Dave the Diver.
Åh, fan, jag hade glömt detta. Just det, helvete vad nice. Det här vill jag jättegärna höra om. Det här verkar ju jättekul.
Alltså... Dave the Diver, det är ett annat spel. Dave the Diver. Det är ju typ känslan av att man ligger i en saccosäck. Man har en liten sån godispåse. Nej, en tabletta ska man. Man är liten och god. Och så ligger man under sin sån loftsäng man har. Och så bara myser man. Ja. Och så är det riktigt god artstyle som är lite så pixelerad och mysig. Det är mycket så här, lite fnisskämt med härligt liksom god stämning. Man spelar som Dave the Diver som är en sån tjock dykare.
Oh.
Som liksom ska hjälpa till och starta upp en sushi-restaurang. Ute typ så, jag vet. Det ser ut som att det är Thailand eller någonting liknande.
Mm.
Något sånt. Det är Asien tror jag.
Mm.
Och så ska han dels då sköta den här sushi-restaurangen på kvällen, på natten. Och för att han ska kunna göra det så måste man fiska fiskar till det. Så man dyker. Med typ harpun och sånt. Och har en liten sån kniv. Och så fiskar man fiskar. Och så är det en gameplay-looken i basen. Och så när man är på sushi-restaurangen. Så typ delar man ut grön te. Och man liksom serverar de olika maträtter. Så får man sätta menyn och sådär. Lite pill och det är mysigt.
Jag tycker det låter otroligt smart som upplägg. Alltså jag ser det framför mig. Hur liksom beroendeframkallande det skulle kunna vara.
Mm. Så dels har man hela den loopen. Och sen förutom det så får man väldigt mycket quest som är så här, olika delar av main quest. Det är olika delar i det som ska engagera. Typ så här, vissa delar att du ska researcha och få bättre grejer. Så det finns en bra loop där att ja, du acquire bättre gear så kan du jaga bättre fiskar, du kan dyka djupare. För du kommer inte någonstans liksom så. Och varför vill man göra det? Jo, det finns också ett mysterie här att det finns liksom en ancient civilization som är gömd djupt ner som man ska ta reda på mer om och researcha.
Spännande.
Så det är mycket det också. Det, lite det är så som jäkla bra.
Ja, lite som i det här Dredge som du också testade i början av året. Mm. Att det var lite fokus på det här med storyline och de här H.P. Lovecraft-monstrarna och vad det var.
Mm.
Det är ju en kul aspekt som man inte alltid ser i den här typen av spel.
Nej, precis. Och jag tycker att det var en bra grej i Dredge. Det som Dredge dog på var att gameplay-loop, alltså gameplay-mekaniken med fisket mm. sånt var för dålig. Här är den jätterolig. Alltså det är mycket så här, jag dyker.
Hur fångar man en fisk?
Alltså, ja, men det är ofta, du har din sån harpun och så ska man liksom så sikta ut den och så skjuter man på fiskarna och sen så reelar man in dem. Och så det större fiskar kan man inte ta och de är svårare att fånga. Och så finns det en liten sån mekanik som att tappa när man ska suga in dem och sådär.
Ja, men det är kul. Det är lite så är det ju ofta i, alltså, på ett väldigt simpelt sätt, men i farmingspel när de har fiske så är det ju ofta så att man ska träffa dem först och sen när man reelar in dem så ska man tappa liksom i rätt takt eller liksom i rätt tillfälle och sånt på någon knapp.
Jo, men det så är det. Kul. Och så är det hela grejen att man dyker runt i den här 2D-spacen och den är också, vad heter det, autogenererad så den ser olika ut varje gång. Det är liksom nice. Och sen finns det också liksom, om du kommer djupare så finns det också farliga fiskar, hajar och sånt. Och så till exempel nu har jag ett quest med så här, ja, vi behöver den här specialrätten på menyn. Det kommer någon som ska granska vår sushi-restaurang. Hon älskar vithajshuvus. We're gonna need a shark head. Så det är så, fuck, jag måste ha ett shark head. Jag måste uppgradera för att få
gear. Och då liksom, har man en tid på sig, eller den gästen kommer?
Jag vet inte. Det har inte stått någon tid. Men jag känner mig lite angelägen om att fixa det. Så då är liksom den quest-grejen ihopbyggd så. Så kommer man längre ner så finns det liksom lite farliga fiskar, maneter och sånt. Man får inte... Och så kan man också samla andra grejer, typ så här, du hittar bråte och skit som du behöver för att uppgradera dina saker. Så det är väldigt kul och mysigt spel. Det är inte ett primärspel utan det är primärt ett second screen-spel, tycker jag.
Det är bra.
Funkar perfekt och i den genren, second screen-genren, så är det här S-tier. Jag tycker det är... underbart, för du liksom är myser och inlevelse, men du kan kolla bort. Du kan ha inlevelse något annat också.
Ja, jag har också varit väldigt sugen på detta. Vi snackade ju lite om att jag tyckte att när jag har hört om det, att det liksom påminner mig lite om Cult of the Lamb. Att jag får lite den viben. Inte alls samma typ av spel kanske, men det här att verkligen en loop att dras in i. Och så lite bärbar feeling då, second screen. I like it.
Jo, men helt klart. Helt klart, så är det. Jag tycker spelet är jättebra. Vad kostar det?
Det ska vara väldigt långt, va? Har jag. Alltså, tror du det håller? Jag har för mig att Isak i kontrollbehov sa att han har kört 25 timmar. Tror du att det håller 25 timmar?
Oklart. Jag vet inte. Det är ett spel, jag kommer liksom inte sitta så här, nu ska jag spela Day the Diver, utan det är mer så här. Ja, men jag ska relaxa lite nu. Kan dra igång Dave the Diver. Så kommer jag att spela det, tror jag. Men det är hur jag gillar att spela. Sen så kanske det är de som gillar att spela mer intensivt sådana spel. Men svårt att säga. Men jag tycker att allting känns väldigt kul nu. Jag tyckte att Cult of the Lamb blev lite utdraget i slutet. Man var för mycket i loop. Alltså man kände sig lite pressad nästan. Men just nu känns det väldigt mysigt och bra. Allting sitter. Ljud, art style, hur det känns när man spelar. Jättebra. Jag förstår att du har fått jättebra betyg.
Ja, jag gillar verkligen vad jag hör. Det var kul att du var så taggad på att prova detta också. Eller då är verkligen du var snabb på att dra igång detta.
Ja, visst.
Det talar gott för spelet.
Men visst gör det. Det har ju lite pretto och det gillar
jag. Lite pretto vibes har det.
Precis.
Ska vi använda det som en segway över till ett annat pretto-spel som jag har spelat. Det heter Viewfinder. På tal om spel med lite sån här oväntad, spännande story kanske i bakgrunden. Jag vet inte hur mycket du vet om det här spelet, Emil, men det ser ut och känns väldigt, väldigt mycket som ett VR-spel. Men det är inte ett VR-spel, utan det är ju till PS5 och till PC, tror jag, men jag har testat det till PS5.
Okay.
Och man går runt i första person och den game-mekaniken som finns är att man kan plocka upp fotografier och sen så kan du liksom i princip liksom ta en bild eller vad man ska säga med det fotografiet och då blir det som att det här fotografiet låser fast sig i, det blir en del av världen. Du håller upp det framför ögonen, snappar och då är liksom världen det du ser i fotografiet istället.
Okay.
Väldigt enkelt exempel, i början så liksom hittar man ett fotografi på en trappa Och då kan man line upp den så trappan med en vägg. Så ser man, jag ska upp dit. Där ser jag min nästa monitor som jag ska till. Ja, men då får man ta det här fotografiet, line upp det. Och så ställer sig trappan där i den riktiga världen sen. Och så går man upp och så kommer man vidare. Så det börjar liksom väldigt enkelt så. Och alla pussel går ut på att du ska ta dig till nästa monitor. För man har en walkie-talkie-röst som pratar med en hela tiden. Och som säger åt en så här, ja men vi håller på att testa den här grejen. Det är lite software-testing och jada jada. Gå till nästa monitor nu och lös den så kommer vi vidare. Och sen på vissa så behöver man batterier till den här monitorn och ibland behöver man andra grejer. Men det är liksom, man har alltid ett mål. Okej, du ska ta dig till den här monitorn. Du kommer in i en värld. Antagligen ser du monitorn någonstans och ska du lista ut hur tar jag mig dit. Ja. Eller hur lyckas jag ta alla batterierna dit så att jag kan få monitorn och sätta igång. Och det är väldigt svårt att förklara, men det blir snabbt väldigt imponerande och liksom väldigt mycket mer djupt än vad man kan tro bara av att höra det här att fotografiet kommer in i verkligheten. För det är liksom inte bara en trappa som följer med, utan ett fotografi är ju liksom en hel värld, eller man ska säga. Du får ju, alltså det är ett djup i den och allting i fotografiet kommer med, så att det liksom tar över den så ofta på ett pussel kanske.
Det låter rätt sjukt.
Ja, men alltså förklara ganska enkelt i början, så ser man så här, här är ett batteri, det ligger bakom den här väggen. Det var bara en liten glugg du kan se emellan så att du ser att det är ett batteri. Och så liksom, det finns ingen dörr någonstans, man kan inte komma in underifrån, det går inte komma upp och hoppa in ovanifrån på något sätt. Nej, hur fan ska jag komma in här då? Jag måste ju in här och ha det här batteriet, det fattar man ju. Då ska man liksom ta sitt fotografi, ja, på vad det nu var, en korridor eller vad det var. Och så smäller du liksom upp fotografiet. Aha. Så att det går genom väggen.
Ja, okay.
För då försvinner ju väggen där. Och så kan du gå in i ditt fotografi och sen kan du steppa ut ur ditt fotografi tillbaka i den gamla världen då. När du har kommit igenom väggen, plocka upp batteriet och så liksom gå tillbaka ut. Så pusslen handlar väldigt mycket om att fotografierna tar över världen på något sätt och du ska använda det till din fördel. Det blir snabbt mycket komplicerat.
Okej.
Och ofta gör man fel, så man har en backfunktion hela tiden, att man kan backa och liksom ta bort sina, vad man har smält ut för fotografier. För ibland, man måste ju sätta dem på hyfsat rätt sätt, annars kommer man liksom inte vidare.
Men det känns väl kul och bra att man testar, eller?
Ja, det känns väldigt spännande det här. Och det som, alltså jag kände så här, ja men det här är ett kul spel, jag hade verkligen kunnat se det här i VR, kände jag direkt. Ja, men det här hade passat perfekt i VR. Det är liksom, det är ganska kul, man går runt här, man löser pussel. Pusselspel brukar inte vara min absoluta favoritgenre liksom, men jag tycker det är intressant i alla fall. Men det som twisten på det hela sen är att det känns som att det finns en jävligt spännande, det är liksom en twist här som jag verkligen inte hade väntat mig när det gäller storyn. Alltså det är verkligen mycket mer fokus på berättelse än vad jag trodde inte det skulle vara en berättelse alls i princip.
Ofta nej, är det, så det hade de inte här jag typen trott av, heller.
Nej.
Okay.
De brukar ju vara mer eller mindre icke-existerande. Men här är det verkligen liksom en, ja men det berättas en, ja, med liksom voice lines och mycket som händer. Så det här är mycket mer spännande än vad första anblicken gav. Men det som är mest, ja, det man blir mest mindblown är ju när man löser något pussel och bara, fan vad sjukt, det här, fan vad sjukt om man skulle göra så här. Det hade jag inte kunnat tänka mig för en liten stund sedan, att man kunde kombinera det på detta sättet.
Nej, jag fattar, men det är ju jättebra känslan att uppnå det. Det är ju, känns ju otroligt sjukt.
Och än så länge så har det inte blivit för svårt. Ofta så blir de här spelen att jag kör fast liksom och... Jag vet inte om du provade The Witness, hette det.
Nej, men jag gjorde inte det, men jag har hört att det är ett
pretty. Det var ju liksom för bananas för mig efter ett tag. Jag liksom, nej, jag liksom så här djupt orkar jag inte tänka, nu är det för jobbigt för mig. Och så stängde jag av. Men det här känns på rätt nivå än så länge, för man är ju inne i rätt så begränsade banor hela tiden. Och man vet alltid, ja, du ska till nästa monitor, nästa hub, och sen blir det ett nytt pussel. Man har en väldigt tydlig progression hela tiden. Man kan liksom prova sig fram. Ja, jag vet att Dennis har klarat det här redan. Eller jag har för mig att han har sagt det. Och han var ju väldigt imponerad.
Men det är inte jättelångt, eller?
Nej, 4-5 timmar tror jag. Och så har jag fått uppfattningen. Jag känner mig som en Planet of Lana på detta. Det här ska jag klara. Det här är ja, det här måste jag klara inför GOT. Det kanske inte är någon GOT-kandidat just i detta nu, men det känns som att ha så mycket potential. Så jag vet inte vad det kan ta mig.
Nej, jag fattar.
Och det är därför jag känner att det här måste jag ta mig igenom.
Det måste du nästan. Ja. Det låter så. Det är något som du ska spela i.
Ja, men jag är jätteglad och det passar jättebra på PS5. Alltså det är ganska simpel grafik så, men det är trevligt att titta på. Det är mycket färger i de här olika fotografierna. Och ibland så går man in i någon liksom en barnteckning. Det är något barn som har ritat tänkte att du ritade ett hus med en sol och liksom ett träd när du var 7 år gammal. Ja. Exakt så ser det ut. Kan man hitta den teckningen så kan man smälla upp den i världen och gå in där. Så jag tänker att de kan göra mycket roligt med grafiken också i detta. Det har de redan gjort, men jag tror det kan bli ännu mer kul med det.
Spännande.
Många olika stilar som går att få in.
Mm. Det låter jävligt spännande tycker jag.
Ja, verkligen en rekommendation att spana in om man är lite så pusselintresserad.
Mm.
Det är mycket bättre. Jag hade ju inte tänkt spela detta. Det var Dennis som övertygade mig att du, det här får ni inte missa. Och jag är mycket glad att han stod på sig där.
Ja, men det var bra av honom, fick jag också. Han har ju liksom fallit ur sin grace med sina tips. Men
ja.
Det här var
ja,
ju
men jag var lite så. Ja, nej, men jag brukar inte. Det är inte riktigt min genre. Och, ja, jag har för mycket annat nu. Men det tog över detta. Jag gillade det definitivt.
Mm. Kul. Det var jättekul att
ha. Har du något mer att berätta om?
Jag har testat ett till spel, ska jag säga.
Oh,
Leverans. Ja, men visst. Jag har faktiskt testat ett spel jag har fått låna av Tommy i spelet. Som vi inte spelade. Det var det här Mario & Sonic at the Olympics.
Oh, just det. Fick du låna det? Fan, vad schysst.
Alltså, long lån. Det var med sådär. Ta den, man. Bror, ta den.
Ner och hämtar
jag har inte någon lust med det i Bromma. Nej, men han sa att jag kunde låna det. Han har ingen Switch ändå.
Just det.
Så jag har testat det med Malin nu faktiskt. För jag måste ju spela med någon, tänker jag.
Då säger vi välkommen in i podden till Malin.
Ja, jag sa fråga om hon ville vara med och uttala sig, men det ville hon inte. Däremot hade hon exakt samma kritik som jag hade. Väldigt charmigt. Det är liksom Sonic and Mario. Där har de satt allting bra, presentationen är kul. Det är liksom inget S-tier AAA Nintendo. Men det är good enough, tycker jag.
Vem är det som har gjort det då? Är det Sega som har gjort det?
Eller jag vet faktiskt inte. Jag får kolla upp det snabbt.
Ja.
Mario and Sonic at the Olympic Games.
Om det inte har liksom Nintendo full polish, tänker man.
Nej, det står Sonic Team och Sega och sånt.
Ja, ja.
Så det är väl någon slags sånt. Och så det märker man ju att det är lite så. Men presentationen är good enough. Jag tycker det är härligt med färger. Det är intresserat på det sättet. Mm. De har många grenar. Fler än i det här Olympic-spelet vi spelade. Kul, och de har även lagt in lite så här för att det är Mario & Sonic. Finns det ett sånt som heter Dream Racing, att man typ åker skateboard i någon sån sci-fi-värld. Det finns typ så Dream Shooting, du springer på någon bana och skjuter grejer.
Mm.
De har lagt till lite balla grejer sådär. Generellt sett tycker jag att det finns en rolig blandning av grenar. Däremot så är ju vissa roligare än andra, för vissa är mer avancerade. Men det som drar ner generellt är att spelkänslan är rätt så dålig. Till exempel så har de table tennis. Och då ska man bara slå på en knapp typ och sikta mot den. Men man ska typ trycka en eller två, alltså en sekund kanske, innan bollen kommer fram. Och man bara, för jag känner ju intuitivt när det ska vara. Och Malin kände också så här, va? Hallå? Det är helt fel liksom timing. Och hon spelar inte värsta mycket spel, men ändå kände hon, det här är off.
Och då faller det ju helt.
Då är det fallet.
Ja, för det är så, när det är så simpel gameplay, då måste det ju vara väldigt intuitivt. Annars är det ju ingenting.
Nej, men som det andra Olympic-spelet du spelade där, satt ju allting perfekt, känner man. Det var bra timing, fan gjorde fel. Mm. Nu var det så här, aha, när ska jag trycka? Alltså, det blev helt off. Typ hoppgrenarna och kastgrenarna. Ja. Man fick liksom predikta. Jag skulle säga att den enda riktigt bra sporten som satt perfekt med mechanics var archery. Där var det med vind och sånt, och där du siktade kändes som att du kunde räkna ut. Däremot så var det liksom det tråkigaste paketet. Alltså det var inte roligt presenterat som en gren, så vi körde det en gång och så. Nej, vi är nöjda.
Det var ju synd. Ja.
Så det var lite synd. Jag rekommenderar inte spel till någon, om jag ska vara ärlig. Jag kör ju hellre det här Olympic-spelet.
Ja.
Det var ju mycket roligare om man vill ha ett partyspel och så. Det är liksom inga mästarspel bara två, men det här är bättre.
Man hade ju inte trott det om man tog upp båda utan att veta någonting. Vilket som skulle vara mest underhållande och mest lättillgängligt. Då hade man ju inte tippat på det till PS4. Liksom.
Nej, helt klart. Så, ja, tyvärr. En tumme ner för Mario & Sonic at the Olympics. Eller, helt okej, okay, men jag skulle aldrig köpt det. Det är ju, så är det ju. Då blir det väl tumma ner, tycker jag.
Ja, intressant att höra. Det var kul att du har provat det. Jag har ju också provat, eller vi har ju fått recensera Pikmin 4 här till Switch. Men jag har nästan spelat så lite så jag vet inte om jag kan säga någonting om det än. Det får nog bli kanske mest till nästa avsnitt. Jag har liksom kört verkligen bara det lilla första i introt. Det är ju som vanligt att man kraschar på en planet med, och så ska man använda Pikmins för att bygga ihop sitt skepp igen. Och twisten på detta, eller det lilla roliga på detta, är att man kraschar då på en planet. Och så använder man Pikmins på en första liten bana för att bygga ihop sin radio. Och sen kallar man på hjälp från hemplaneten. Att de ska komma och rädda den. Okay. Och då kraschar även det skeppet med hela hjälpbesättningen. Ah, så sen handlar spelet då om att man ska samla ihop först hela besättningen då. Och sen liksom sitt skepp. Och sen så lösa hur kan vi ta oss från den här planeten.
Mm.
Och så ska de här Pikminsen används ju främst för att lyfta olika grejer. Och man springer, de gömmer sig under stenar och de gömmer sig liksom i små hålor och sånt. Och man ska springa och leta upp dem och sen när man har hittat dem så följer de efter den och så. Säger man åt dem att de ska lyfta någonting.
Okej. Okay.
Jag tycker inte det känns dåligt alls på något sätt. Men jag skrev lite på Discord igår. Jag önskade att någon skulle övertyga mig om att spela lite mer Pikmin. För jag hade fastnat i DB4. Men det var ingen som övertygade mig på ett jättebra respons. Sätt. Det var en del som skrev ändå. Men jag blev inte sugen. Så jag får ta mig i kragen och spela lite mer till nästa vecka, tror jag.
Jag tror också det.
Det har också varit att jag har haft här Dragon Quest Treasures då till Steam Deck. Mm. Så de har ju haft exakt samma slott, båda de två spelen. Och jag var ju mer sugen på Dragon Quest. Så det är det som har fått prio. Tiden då. Sen har jag inte känt mig jättenöjd med det, så då kanske det får bli mer Pikmin 4 här nu framöver.
Ja, men det är väl jättebra.
Mm.
Har du något men det att var fram emot?
Det var verkligen korta intryck. Får bli mer nästa vecka. Men vi kanske har mer. Vi ska prata om nästa vecka. Ska vi börja kanske veva lite? Då tar jag dig på brallorna nere här.
Ja, verkligen. Game Informer 2023.
Vad har vi på Game Informer?
Vi har. Det kommer ju Remnant 2 kommer ju idag, inspelningsdag, så det blir till nästa vecka då.
Mm. Ja, men det får vi väl, det verkar ju vara svårt att få tag på det, men vi kanske får slå våra huvuden ihop och se om vi kan
få fram det. Ja. Det hade varit kul att testa. Jo, men ja. De har ju noll respons från PR:en där, så vi
får se. Det är så tyvärr. Ja.
Sen kommer ju Ratchet & Clank har vi sagt också. Har vi fått det att prova?
Det ska vi prova till PC. Jag ska kräma upp maxinställningar på det och se hur det levererar på PC.
Mäktigt.
Mm.
Sen så ska vi prova det här Disney Illusion Island också. Kommer den 28? Just det. Till Switch.
På Switch. Mm. Hoppas det. Jag trodde att det hade en grafik som var mer i stil med Cuphead än vad det verkar ha nu när jag har sett lite mer gameplay. Så min hype gick ner lite grann. Jag trodde att artstylen skulle vara läckrare än vad den var. Men hoppas det kan vara kul ändå.
Vi får se helt enkelt. Sen så kommer F1 Manager också. 2023.
Just det.
Det ska vi nog inte spela efter förra året.
Nej, man behöver ju inte spela de spelen varje år. Så är det ju.
Nej, jag tycker också det. Det här kommer ju först nästa vecka i test. Men nästa vecka är det dags. Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate.
3 augusti.
Det ska bli kul. Jag hoppas verkligen att det liksom blir en vändning och en ny start för dig nu efter Final Fantasy-fiaskot. Att du får dina drömmars spel här.
Jag har inte ens funderat på det. Kan min PC ens spela det?
Jo, men det är väl ett topp. Alltså det är väl sån isometrisk vy eller vad man kallar det. Det kan väl inte vara så krävande.
En kan hoppas det.
En kan hoppas.
Jo, men det står det. Minimum är 970, så det är ingen fara här.
Det löser du. Det löser du. Jag har faktiskt ett spel till som jag har lite på radarn. Och det är att Telltale gör comeback nu. Med första episoden av deras nya spelserie som ska handla om The Expanse.
Oj, ja, men det står här.
Det är ju en bokserie från början som jag har läst och gillar. Och sen en tv-serie blev det också, som jag också har sett och gillar. Så det här är ju någonting som ändå intresserar mig. Sen så Telltale känns väl... Ja, de har mycket att bevisa sig med. Alltså deras formula känns lite så här. Den känns inte så lockande just nu. Men de kanske har uppdaterat det. Det var ju länge sedan de kom med ett spel.
Mm. Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Jag har ju både lagt ner bokserien och tv-serien en gång i tiden. Så hypen är ju sådär och Telltale är kanske inte min. Men jag tror att det är något för dig. Definitivt.
Ja, sen är det väl frågan. Är det exakt samma storyline igen från liksom bok 1? Ja, det är inte jättesugt. Jag hade tyckt det var roligare om det var typ som i Game of Thrones Telltale-spelet. Att de har gjort en helt egen storyline. Så jag hoppas mer på det i så fall. Men jag ska hålla lite kik på det och se om det, vad det får för mottagande. För jag är lite småintresserad ändå.
Mm. Kul. Då får vi hålla ögonen öppna.
Mm. Men det var vad jag hade på min lilla radar.
Ja, min radar är slut nu.
Ja, då ska vi veva igång vår andra jingle.
Vår andra podd. Ja, men kör det.
Ja. Ja, det var ett tag sedan vi var här, Emil.
Det är svårt att ta in att det är din röst som säger det. Det är så jäkla bra gjort.
Ja, jag visste. Många timmar i studion. Vad får fram det?
Ja, precis. Verkligen.
Vad har du till mig idag?
Jo, men jag har ju testat den här skärmen. LG UltraGear 27GR95QE.
Det har du gjort och det kan man ju se på vår YouTube bland annat. En bejublad video där. Som om man har visat den. Ja.
Den har international viewers om ni inte har sett det. Jag har glömt att svara på hans kommentar.
Nej, har du gjort det? Fan, du måste svara på det.
Fan, ja. Ja, det är en kille från Chile som har skrivit jättemycket.
Ja, undrar hur han kom in på videon.
Han undrar också, det är liksom en helt, hans frågor är så här, ja, det är typ helt standardfrågor. Men absolut.
Ja, är det en bot från Chile eller är det, det är lite svårt att avgöra tycker jag.
Man vill ju tro att det är typ någon annan som har trollat. Men,
ja, det var lite trolligt men det var kul ändå. Wall of text.
Ja, det är det. Den här skärmen är i alla fall en OLED-skärm från LG då.
Mm.
Den är 240 Hz och den är 1440p. I basen liksom så. Den har låg responstid också. Det är det som är grejen. Det är som är hypat med den. Att den har låg responstid för att vara en OLED. Och det är imponerande tech. Alltså den är skitbra byggkvalitetsmässigt. Foten är... Den är rätt så... Alltså den är rätt sleek ändå. Det är inget monster. Men den är väldigt stabil. Det är skitbra upp- och ner-funktioner, man kan snurra runt och sånt. Inga klagomål.
Den är metall, så det känns ju väldigt premium och robust. Det är ingenting som liksom knäcks av på den direkt.
Nej, precis. Och USP:en med den här OLED-skärmen är som alla OLED-skärmar. Det ska vara bra flyt i den för grund av sin liksom hertz och att det är OLED.
Mm.
Det liksom ser svinbra ut med färgerna och svärtan.
Ja.
Och den är skitbra på det sättet. Det är så jäkla bra när man spelar spel så ser den jättebra ut. Ser verkligen otroligt ut med färgerna. Det är följsamt. Det finns inget att klaga på, tycker jag.
Nej, jag provade ju lite också innan du har hårdtestat den. Och det är ju som natt och dag verkligen att jämföra med en icke-OLED-skärm. Det är lite galet hur stor skillnad det är i färger ändå. Alltså,
jo, men det är väldigt
imponerande. I in-games, alltså.
Ja, jag tycker också det. Det är faktiskt väldigt stor skillnad. De vanliga skärmarna vi haft innan, i alla fall jag, har inte varit så bra liksom, att jämföra med.
Ja.
Det som däremot är dåligt med skärmen är att som många OLED-skärmar tenderar att ha, speciellt tv-apparater från några år tillbaka, de var väldigt mörka.
Mm.
Och så är det liksom även nu på de här skärmarna för datorer. Det känns som att kanske det är lite så babyproblem. Att de nu börjar det komma men vi får inte upp ljusstyrkan ordentligt.
Och säkert, det
märker man här. Mm. Man får pilla rätt mycket. Det är också dåligt. Den har liksom en standardinställning som är rätt mörk. Men det går liksom att justera inställningarna och komma runt det här. Men den är inte intuitiv och säger till dig hur du ska göra. Du har en handkontroll du justerar alla inställningar med som funkar bra. Men du måste fortfarande kolla upp det. Jag har googlat och liksom läst settings och sånt noggrant för att få till det.
Ja, det är ganska djupt in.
Mm. Ja, det är djupt in. Det är framförallt en sån power save technology grej som man måste stänga av. Och alla olika inställningar, alltså typ så här, man kör gamerläge eller så. de har inte att du kan stänga av det här. Så du måste liksom undersöka själv. Vad ska jag köra för setting? Hur ska jag ändra utifrån det?
Ja, det är ju en nackdel.
Det är en nackdel, ja. Helt klart. En annan dålig sak är att det är svårt att läsa på skärmen generellt. Och jag har kollat upp detta och det har med hur typ pixlarna är placerade i skärmen. Mm-hmm. Att de har typ... Det är jättesvårt att förklara. Man kan läsa extra om detta. Som jag fattade som så är det som att en del skärmar har liksom röd, grön, blå. Att det finns. Och sen så har man det på olika sätt. Här är någon slags extra pixel i det som lyser upp på något sätt. Det gör att det blir liksom lite off. Och det känns som att skärpan är sämre på grund av det. Så jag har fått höja skärpan på skärmen för att ska se text ska se mer skarp ut. Det blir lite blurry liksom, är känslan.
Ja, jag upplevde ju väldigt mycket det på 45-tummaren som vi provade från LG också. Mm. Men jag tyckte ju att det främst, eller jag tänkte att det berodde på upplösningen främst. Och jag kände väl när jag provade den här 27an att det var betydligt bättre. Men jag satt ju inte så mycket med den. Så jag vet, alltså, om du har upplevt den att den är suddig eller oskarp, det är ju också en stor nackdel.
Mm. Alltså, nu när jag har använt den länge så känner jag så här, det är inget problem för mig för jag sitter inte och är produktiv. Mm. Men skulle jag bara jobba med den så, eller ha den som en main job grej också, då tror jag att jag hade stört mig på det. Det är svårt att läsa text på det sättet, mycket att ta in.
Mm. Men, jag tycker det är vågat att göra liksom en PC-skärm och att den är bara inriktad för gaming eller så, eller att den bara är riktigt bra på gaming. Mm. För en dator används ju till så mycket mer. Ja. Text på en dator är ju det måste ju bara sitta, känner man.
Ja, exakt. Det håller jag med om. Det är det som är dilemma, tycker jag också. Alltså, för det som kokar ner till är att skärmen är svinbra för gaming, inget att klaga på. Klart du ska liksom ha den här i så fall. Det man ska fundera över är så här, vad ska du gama? För att den kostar 12 990.
Mm.
Det är jävligt saftigt. Den är 27 tum. Mm. Du kan köpa en OLED C2. Nu är den out of production lite så. Men det kommer i C3. Men OLED C2 kostade ju för 42 tum. 12 990 också. Exakt.
Mm. Mm.
Så du har dem mot varandra. Då vet man att OLED C2. Plug and play. Allting funkar skitbra. Den är gjord för gaming. Jag tycker den är jätteljus. Jag har ju den större varianten här hemma. Det är inga problem. Jag är ju mer nöjd med den upplevelsen. Det känns som en riktig premiumupplevelse. Wow.
Mm. Allting funkar. Då får du 4K också.
Du får 4K. Mm. Men du får det här med 60 fps. Och du kanske får lite mer liksom delay. Så ska du spela Counter-Strike och de här spelen, då kanske du ska ha den här istället.
Mm.
Ska du spela mer så här single player, eller du kanske har din konsol vid din dator, jag hade aldrig köpt den här då. Då hade jag köpt en C2 istället och haft en fetare.
Ja.
Tror jag. För det är samma peng. Liksom. Så det är rätt dyrt, känner jag. Det är svårt att justifiera för en dataskärm. Men man har olika preferenser.
Ja, men jag tycker det är jätterimligt att man måste, det måste man verkligen väga in. Är jag en sån som supermycket spelar spel där responstiden och liksom höga framerate, att det är det jag vill åt, då måste man ju ha en PC-skärm. Men annars är ju en tv-monitor ofta ett trevligt alternativ. Får man lite mer size, ofta, eller du får bättre då, billigare per tum.
Precis, och nu sa jag faktiskt en grej fel. Jag sa att det var 60 fps på tvn. Det är det ju inte. Det är 120 till och med. Just på det. De här C2-orna. Så jag menar, hur ofta är man uppe? Då är det mer responstiden som är den avgörande faktorn kanske.
Ja,
tål att tänkas på. Men skärmen är helt klart bra. Det är mer liksom, vad paketerar vi och hur ska den försäljas?
Mm. Ja, men jag återkommer ofta till den här Philips Momentum-skärmen, 32-tummaren, som vi fick prova. Liksom, den som drog igång hela vårt skärmprovande. för den har 4K. Jag tycker den är, och jag har läst liksom många andra recensioner nu. Jag vet att Petter på GameRacket till exempel, att han tycker att den är liksom en av de bästa skärmarna på marknaden. Mm. Och jag tycker fortfarande det, för jag jämför ju alla andra med den, har den som referens. Och den liksom levererar på alla punkter, tycker jag. Den har liksom allting man vill åt. Men nästan alla andra skärmar vi har provat, så är det så här, ja, den är bra på det här, men du måste tänka på detta. Eller den är bara bra på detta.
Det finns liksom drawbacks, ja. Alltså, det är mer en preferensfråga. Och ska man ha preferensfrågor för 12...
Nej,
det tycker inte jag kanske.
Det är frågan om man ska ha det. Ja, men mycket, mycket intressant att höra, Emil. Jättekul. Som sagt, missa inte videon. Man vill ju se Man får se bra jämförelser där. Och man får se Emil också. Mycket roligt. Det vill man inte missa.
De maniska ögonen får man se.
Ja, det får man.
Nej, men faktiskt. Det var jätteroligt att spela in. Och man får se hur jag ser ut. Face reveal, som någon ska göra.
Face reveal, ja. Det var kul. Men jag tycker vi är runda där. Det har varit mycket trevligt detta.
Ja, det gör vi, tycker jag. Det var extremt kul. Nu behöver Albin lite kärlek med.
Ja, det. Hörs han in i micken eller han skriker högt nu?
Han hörs, jag hör honom i alla fall. Vi får se om lyssnar.
Vi får se om han kommer in. Han har gått igång, han vill ut från Snickerbo nu. Så nu, jag vill gå och hämta honom. Ha det så gott.
Ha det gott, hej!
Hej!